Vi har dragit igång en serie som heter Vår tro, om den kristna trons grundelement på den gamla, kända apostoliska trosbekännelsens olika trossatser. Och jag har fått förmånen att predika över den första. Vi kommer att ge oss ut på en hisnande resa som är i paritet med den som Marcus Wandt är med om. Han gör den i fysisk mening och ser universum från sin horisont. Vi ska betrakta universums Gud från vår horisont. Så jag säger, spänn fast säkerhetsbältena, för vi ska strax ge oss iväg. Vi alla med däremot nu börjar i början här och skapar liksom ingången till det som snart kommer att bli min predikan. För det här är inte min predikan egentligen, fast det är det. Och du ska få vara med. Jag tänker att vi lägger upp den första bilden som kommer här. Och så ställer vi oss upp. Och så tre gånger proklamerar vi nu den första trossatsen som står här på väggen. Och vi ska inte göra det genom att säga det, utan genom att med eftertanke och eftertryck proklamera denna vår tro. Vi gör det nu tre gånger lugnt och stilla med tydlig volym och röst. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Tack, varsågod och sitt. Björn sa för en vecka sedan i sin predikan bland annat att poängen med att bekänna tillsammans, att bekänna gemensamt, det är stabilitet och det är riktning. För vi behöver hjälp att navigera och vi behöver en grund att stå på. Har du inte lyssnat på Björns introduktion till den här serien, gör det i efterhand. Den är klart hörvärd och stimulerande till att vara med på de gudstjänster som följer. Nästa gång handlar det om Jesus i den första av två predikningar, om det nu blir som vi tänker på det temat. Björn sa också, tron vi behöver är konkret och offentlig. Den möjliggör gemenskap och den möjliggör prövning och mognad. Det är fantastiskt, ett fantastiskt budskap detta redan som står på skärmen här nu. Att Gud är skaparen, och det är själva huvudingrediensen i hela Guds ords presentation av tillvaron. Tillvaron bygger på att Gud existerar och att Gud har skapat. Och det leder snabbt och många gånger i vår bibel till uppmaning att lovprisa och sjunga och ära Gud. Och det tycker jag ger två frågor, eller en fråga med två delar direkt, som jag tänkte att vi alla skulle få prata med varandra om där vi sitter ett litet ögonblick. Frågan är så här: vad händer i vår gemenskap när vi prisar och ärar Gud tillsammans? Vad händer när vi gör det? Och om du vill, vad händer i mitt eget liv när jag prisar och lovar Gud? Ni är med och öppnar upp för den här undervisningen under den här förmiddagen genom att nu prata med varandra om detta. Vänd er mot varandra. Vad händer i vår gemenskap och i våra liv när vi lovprisar och ärar Gud? Varsågoda. Ja, jag hör ju att jag kan gå hem nu, för nu predikar ni själva. Det var ju liksom det som var vitsen med det hela också. Dessutom kan ni gå hem av det skälet att vi har redan sjungit hela predikan i fyra versar. Helig, helig, helig är Herren Gud allsmäktig. När du kommer hem eller någon annan gång, ta och läs den här sången, salmen från 1826 några gånger. Den innehåller faktiskt den här predikans samtliga komponenter. Tack för att du valde den, Jonathan. Men nu ska vi sjunga tillsammans. Verkligen. Ställ er upp en gång till. Nu är det dags att sjunga. Det här är fortfarande inte predikan. Ska se om jag får fart på den här också. Varför får jag inte fram? Där kom den. Där har ni, jag spelar lite medan jag läser. Psalm 95, verserna 1 och 2. Kom, låt oss jubla till Herrens ära och hylla vår klippa, vår räddning. Låt oss träda fram inför honom och tacka, hylla honom med sång och spel. Sånt finns på många ställen i vår bibel. Nu ska vi göra det, och det gör vi genom att sjunga den sången som nu ska komma fram här. Vilket jag inte förstår hur den gör. Det är väldigt, väldigt låg batterinivå. Men det funkar, ja, Gud. Och vi älskar dig. Vi lyfter upp ditt namn. På sjung nu med full kraft, en underbar sång. Låt ditt rike. Vi tackar dig för ditt ord och för lovsången som kan få ljuda i vår lokal och över hela vår värld den här dagen också. Och nu ber vi om nåden att få förstå ditt ord. Tala, Herre, du som har nyckeln till våra hjärtan. Vi vet att på ett sätt är du ouppnåelig för oss, Herre, men vi är aldrig ouppnåeliga för dig. Tala, Herre, in i våra liv med ditt ord den närmaste stunden. Och tack för att du redan har gjort det genom lovsången, samtalet, där vi har hört exempel på vad du gör i vår värld. Herre, vi ärar dig och tackar dig för att vi har möjlighet idag, här och nu, att ta resan in i. Vi tror på Gud Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Amen. Varsågod och sitt. Det är ett ämne som är så stort, så jag tänker att vi behöver varandra för att komma någon vart i förståelsen, en liten bit i alla fall, av vem Gud är och vad Gud har gjort och allt det här. Och det är så, alltså jag kände så här när jag förberedde detta, jag vill blanda in er rejält innan jag ens börjar predika, och jag har fortfarande inte börjat predika. Och ni som bara tittar på klockan, det börjar bli oroliga nu, det förstår jag ju. Men grejen är, vi har ändå börjat predika tillsammans, förkunna. Sången vi just sjöng innehåller de komponenterna som finns i första trossatsen i den apostoliska trosbekännelsen. Jag tänkte också att jag vill ta med mig några gäster, några vänner in i den här predikan som får dela ansvaret med mig för att locka fram den inre upplevelsen och erfarenheten av hur stor Gud är. Så jag har tagit med mig 4 vänner, är de inte kanske, men personer som jag har lärt känna på avstånd och som jag har lärt mig att uppskatta den senaste tiden, några av dem och längre tillbaka andra kanske. Men den första jag vill ta med fram till er, det är denne man, Anton Bruckner. Han är österrikare, han föddes för 200 år sedan. Det här året firar Österrike hans 200-årsjubileum. Han är kompositör. Var kompositör dog, som ni ser på skärmen, 1896. Han levde en lång tid av sitt liv i Linz i Österrike. Men han spenderade mycket tid också på Augustinerklostret Sankt Florian, som ligger i staden som heter Ansfelden, som ligger nära Linz. I Ansfelden växte han upp. Han föddes där i en fattig familj med många syskon. 6 av hans 10 syskon dog under spädbarnstiden. Han själv överlevde, och han visade sig, den unga Anton, ha en extrem musikalisk förmåga. Redan vid 4 års ålder spelade han fiol, och vid 10 års ålder kunde han leda den gemensamma unisona sången i den lokala kyrkan och i kapellet ifrån orgeln. Han utvecklades senare så att han han studerade under lång tid just på det här klostret, därför att hans pappa dog tidigt. Han visade sig ha en extrem musikalisk kompetens, och när han var i 40-årsåldern hade han verkligen kommit igång med sitt komponerande. Han skrev sammanlagt 334 verk, varav 9 var symfonier, och det mesta, nästan allt, sakral musik, alltså till Guds ära. Han sades ha en orubblig tro på Gud, och han kallades Guds musiker. Denne man sa om sitt eget kreativa skapande att han ägnade sig åt det därför att han ville ära och lovsjunga Herren med sin kreativa kompetens. Han utvecklades till att bli en av världens absolut främsta organister. Hans musik överträffade de flestas musikaliska förmåga. Ändå hade denne man, med sin starka och varma gudstro genom hela livet, svårt med sin egen självbild. Han led svårt av en känsla av att han inte var musikaliskt kompetent fastän han var det. Han skrev musik till Guds ära ett helt liv. En av hans symfonier, den sjunde, är till Guds ära i skapelsen. Mycket vacker musik. Hans nionde symfoni, som var den sista, tyckte han aldrig blev färdig. Och han skrev om och han skrev om. Han dog innan han hann färdigställa den sista satsen. Vilken man detta var. Studera gärna mer och lyssna på Anton Bruckner. Vi ska strax göra det. Och skälet är att en av hans koraler, det är en motett, det är en sång för a cappella-sång för röster utan instrument, fyrstämmig. Den är en sång som heter Locus Iste. Han skrev den 1869 och han skrev den som en hyllning, en gradualsalm, en hyllning till Gud, till att ära Gud för Guds storhet i votivkapellet i Linds katedral. Ni ser en liten bild på votivkapellet. Votiv betyder tackgåva. Gåva till tack. Och han skrev den här sången som vi strax ska lyssna på. Den tar 3 minuter. För att hylla och ära Gud för Guds storhet. Han grundade sången på 2 stycken bibelsammanhang. Det ena är hur Jakob upplever Herren är på denna plats i berättelsen i första Mosebok 28. Och hur Mose i andra Mosebok kapitel 3 upplevde Gud så helig när han hör du står på helig mark. Denne man, Anton Bruckner, hyllade Gud med sitt liv och ärade honom för hans storhet. Och den psalm vi nu ska lyssna på, den sång, den tar 3 minuter som jag sa, den är på latin. Och nu ska vi ta en latinlektion som inledning till predikan, som ännu inte har börjat. Locus iste adio factus est. Denna plats är skapades av Gud. Ni kommer att höra detta flera gånger i sången. Locus iste adeo factus est. Denna plats skapades av Gud. Inestimabile sacramentum. Omätbart helig. Inestimabile sacramentum. Omätbart helig. Irreprehensibilis est. Oklanderlig är den. Inreprehensibilis est. Oklanderlig är den. Det är med hänvisning till detta kapell i katedralen, men det är också en hänvisning såklart till hela skapelsen och till och med in i våra liv. Nu är det ingen hisnande resa på ett sätt. Luta dig tillbaka. Slut dina ögon. 3 minuter av stillhet. Eftertanke. Meditation till en av, som jag tycker, de vackraste små sånger man någonsin kan höra. Fyrstämmigt framförd av en mans- och gosskör ifrån Downside Abbey i Bristol i England. Locus iste adeo factus est. Inestimabile sacramentum irreprehensibilis est. Sätt på den. Tack för hjälpen, Anton Bruckner, i denna predikan. Tack församling för hjälpen i denna predikan. Vi har redan förkunnat det stora budskapet. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Bibeln presenterar en Gud som är upphöjd över allt och alla. Gud är upphovsperson och Bibeln presenterar en Gud som verkligen är högre än himlen med sin härlighet. Detta är presentationen av den existerande guden. Mose säger i psalm 90, vers 2: du fanns innan bergen föddes. Och jorden och världen blev till.
Du är Gud från evighet till evighet. Och Bibeln presenterar också Gud som alltings upphovsperson. De 24 äldste inför tronen som lägger ner sina kronor och hyllar Gud, som vi sjöng om i den allra första salmen idag. Uppenbarelseboken 4 och 11. Ty du har skapat världen, och genom din vilja blev den till och skapades. Och David säger att allting tillhör Gud i psalm 95, vers 5. Hans är havet som han har gjort, och fasta landet som hans händer har format. Och då blir naturligtvis följden av detta som står i psalm 113, vers 4. Herren är upphöjd över alla folk. Högre än himlen når hans härlighet. Det kommer ifrån psalm 113, och det råkar vara en av fem psalmer som Anton Bruckner skrev melodi och musik till och text på tyska. Han älskade att hylla Gud, och det är det vi gör den här förmiddagen också. Annorlunda uttryckt skulle man kunna säga så här, att Bibeln presenterar Gud som tillvarons konstant. Gud är tillvarons konstant. En konstant är en oföränderlig storhet. Begreppet används bland annat i matematik, fysik, sociologi. Och själva ordet kommer, nu blir det latin igen, för det kommer från constare. Och det ordet använder vi ofta utan att tänka på det. Konstant, konstruera, konstruera, ja, och konstruktion, alltså en byggnad. Konstare heter det. Konstare är det ord som säger allt detta är stadigt och fast och kan inte rubbas. Gud beskrivs i Bibeln som tillvarons konstant. Och det är värt att ta det på allvar, därför att det innebär att Gud verkligen då är upphöjd över alla folk och överallt och alla. Och mera latin då, det blir en riktig latinlektion idag. Gud är transcendent. Gud är höjd över allt annat och på det sättet fullständigt ouppnåelig. Samtidigt då så är det uppenbart att Gud, fast vi känner honom som ouppnåelig, också förstår inser då att vi ska inte tänka att vi kan helt greppa Gud i hans storhet. Det är för mycket. Stor är Herren, högt är han prisad. Psalm 145, vers 3. Ingen kan fatta hans storhet. Visst skapar det här lite problem, men just nu ser vi bara det från den positiva sidan. Guds storhet är sådan att vi måste ge upp, kapitulera inför hans storhet, i den meningen att vi inte tror att vi kan matcha den genom att förstå den. Vi är skapade till Guds avbild, men vi är inte skapade till att ha Guds storhet. Den besitter han endast själv. Han är ouppnåelig för oss. Men tack och lov är inte vi ouppnåeliga för honom. Det betyder att Gud alltid är densamme. Han är alltid densamme. Gud är bestående. Han är alltså inte föränderlig. Jag ska läsa några bibelord på detta så vi får in det riktigt, riktigt tydligt ifrån Guds ord också. Hebreerbrevet 1. Kapitel 1, vers 10-12, som är ett citat ifrån psalm 102 egentligen, säger just detta. Jag läser så. Du, Herre, la i tidens början jordens grund, och himlarna är dina händers verk. Det ska förgås, men du förblir. Det ska nötas ut som en mantel. Du ska rulla ihop dem som en klädnad. Ja, som en mantel ska det brytas ut. Men du är densamme, och dina år har inget slut. Gud är bestående. Gud är också förutsägbar. Det är en följd av att Gud är bestående. Vi måste förstå att Guds bestående karaktär innebär att han också är förutsägbar. Det ligger ju tydlig logik i det tankesteget. Och Johannes skriver i första brevet, kapitel 1, vers 5. Detta är det budskap som vi har hört av honom och förkunnar för er, att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Jakob är inne på samma tanke, att Gud inte är ombytlig. Han växlar inte mellan ljus och mörker. Det är Jakob 1 och 17. Gud är pålitlig eftersom han är förutsägbar och bestående. Och det leder till det fjärde tankesteget, att Gud är trofast. Gud är trofast så till den grad att han går att bygga sitt liv på. Och här behöver vi citera David i psalm 95, den som vi i psalm 59 är det, psalm 59, där David skriver så här. Det är många, i många tillfällen i Psaltaren uttrycker David förundran över Guds storhet. Och här har vi den 18:e versen i psalm nummer 59. Du är min styrka, jag lovsjunger dig Gud, min säkra borg. Min Gud är trofast. Det här om ett temat att Gud är en klippa, som vi också läste innan, vilket David använder också väldigt, väldigt ofta, många, många gånger i Psaltaren. Det är goda nyheter i en tillvaro som just nu skakar. Sverige 2024, världen 2024. Om det är något vi behöver, om det är en längtan som vi kan ana är på väg, så är det längtan efter en stabilitet där man kan finna en grund för sitt liv som är bestående, förutsägbar, pålitlig och trofast. Och att den grunden också är av personlig karaktär, nämligen Gud. Detta är en längtan som jag tror växer sig allt starkare i en värld som just nu är väldigt skakig och känns nyckfull, ombytlig och svekfull. Vilket är raka motsatsen till det jag just sa om Gud. Vi upplever så mycket som är svek, mycket som är rubbat, mycket som är skakigt och inte går att förutsäga. Längtan finns där efter en stabilitet i tillvaron, och jag hälsar min andra gäst eller medpredikant välkommen. Och den medpredikanten, det är vår ärkebiskop Martin Modéus. Var det någon av er som såg intervjun med honom hos i SVT hos Anders Holmberg? Det var mitt manus som just ramlade ner på golvet. Såg ni den intervjun med honom den 14 december? Den väckte visst uppseende, därför att Holmberg intervjuar ärkebiskopen i det som är liksom den heta stolen. Där är de stora makthavarna som sitter och frågar, varför sitter han där? Jo, därför att redaktionen valde att bjuda in Martin Modéus. Det som händer då, det är följande som nu kommenteras av Vesna Prekopic i Dagens Nyheter en vecka senare. Jag måste få läsa vad Vesna Prekopic skriver om detta. Jag tror att det är ett tidstecken nämligen som gör att vi ska förstå att det växer fram en längtan efter stabilitet och ork att ta det obegripliga. Lyssna på följande Dagens Nyheter-text. Jag tänker, i Centrumkyrkan ska man både läsa Dagens Nyheter och Bibeln. Så gäst 2, välkommen. Ärkebiskop Martin Modéus, men genom denna journalisttext. I en tid som vår, där vetenskapen spelar stor roll, hur övertygar du någon om att Gud faktiskt finns? SVTs Anders Holmbergs förnuftsdrivna frågebatteri i förra veckan, 30 minuter intervjun med ärkebiskop Martin Modéus, får väl redan klassas som en klassiker. Det är inte menat som det, men Modéus vänliga överseende med Holmberg när han konstaterar att om man ska bevisa att Gud finns med formler, så kan det nog bli svårt. Och att han inte har svårt att tro på jungfrufödseln, och Holmbergs allt mer desperata tonläge och förvirrade blick är riktigt underhållande. Programmets bästa replikskifte någonsin måste vara när Holmberg frågar om Jesu uppståndelse. Hur tänker du att det gick till? Och Modéus svarar med ett glittrande leende. Det vet väl inte jag. Det är ett mysterium. Rätt mycket i livet är mysterier. Jag undrar om Anders Holmberg faktiskt trodde att han skulle få ärkebiskopen att leverera skarpa belägg för Guds existensen. Jag ser den nämnda snutten av intervjun ett tiotal gånger, och för varje gång Modéus säger att han inte kan svara på hur mysteriet uppståndelsen går till blir jag allt lugnare. Det är kanske motsägelsefullt, men för att vara en icke-troende person med ett stort kontrollbehov och en förkärlek för det konkreta istället för det abstrakta lugnar det mig märkligt nog mer än någonsin att tänka: allt kan inte ha en förklaring. Sverige nu. Tack Martin Modéus för hjälpen med den här förkunnelsen idag. Den här delen av dimensionen av Gud kan vi kalla för försanthållande. Tro är att hålla för sant fast vi inte förstår. Vi ska inte förväxla dem. Vi måste först förstå för att kunna hålla för sant. Nej, i det här fallet behöver vi först hålla för sant och sen inse vi måste inte förstå. Gud är större än vad vi kan ana. Och vi läser från Hebreerbrevet 11:1-3. Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. I tro förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud och att det vi ser inte har blivit till ur något synligt. Tro är försanthållande inför det mäktiga. Och nu hälsar jag min tredje gäst välkommen. Det är Alvida Pettersson. Jag har Alvida Pettersson i det här kuvertet. Det här är från den 2 januari 1928. Alvida Pettersson är min fru Lenas farmor. Hon har tre barn, David och bror och Rut som är dottern. Rut är äldst. Hon emigrerade till Nordamerika 1919. Alvida är familjens sammanhållande länk och har tät kontakt med Rut i Amerika. De skriver många brev till varandra. Alvida är en varmt troende kristinna som vid läsning av hennes brev till dottern i Nordamerika växer fram som en riktigt stark kristinna under 1920, 30, 40 och 50-talen i Sverige. Så här skriver Alvida Pettersson till sin dotter Rut den 2 januari 1928. Hon skriver från Tubbetorp, ett litet torp norr om Motala i nordvästra Östergötland. Tubbetorp den 2 januari 1928. Mitt älskade barn. Han förbliver den han var och hans år taga ingen ände. Jag vet inte var i den heliga boken detta står, men jag kommer ihåg det. Och jag tycker att det är så skönt i detta årsskifte att han, vår fader i himlen, aldrig förändras, utan alltid är sig lik i sin nåd och barmhärtighet. Käraste Rut, vår dotter och syster, vi önskar dig av hjärtat ett gott och lyckosamt år. Björn sa för en vecka sedan att trosbekännelsen kanske har 60 generationer i sig. Det här är två generationer sedan. Det är inte mycket, men det är mäktigt att läsa Alvidas övertygelse om Guds storhet och förmåga att beröra och hålla människor vid sig. Det är nämligen så att Gud presenteras också i vår Bibel som närvarande i allt. Det är den andra viktiga aspekten av trosbekännelsen. Vi tror på Gud, Fader, himmelens och jordens skapare. Gud, Fader. Vi tror på allsmäktig Gud, Fader, himmelens och jordens skapare. Gud är närvarande i allt. Och Jeremia skriver, jag läser från psalm 57 och jag läser också första delen av den långa 15:e versen. Så säger han som är hög och upphöjd, han som tronar i evighet och vars namn är heligt. Jag tronar upphöjd och helig, men finns hos den modlöse och försagde. Jag ger det försagda mod, det modlösa kraft. Halleluja. Den upphöjde är också den närvarande. Gud är närvarande i sin skapelse och i människors liv. Gud är inte enbart transcendent över allting. Gud är också immanent, ännu mer latin idag. Gud är i världen, i sin skapelse. Han är närvarande. Det är ett lika starkt budskap i Bibeln som att Gud är upphöjd över allting. Bibeln beskriver helt enkelt Gud som dynamisk. Och dynamisk betyder ju full av liv, full av kraft och rörelse. Dynamisk betyder följsam och anpassningsbar. Dynamisk betyder samagerande med verkligheten, i verkligheten. Och det är vad Gud är. Gud är också dynamisk. Och sättet för Bibeln som det verkar, ett av sätten för Bibeln som det verkar tycker jag, att visa på detta, illustrera detta, är att kalla Gud för far. Därför finns det i den här trosbekännelsens första sats. Nå, begreppet fader i Gamla testamentet är tvärkopplat direkt till Israels folk och handlar om Guds relation med Israels folk alldeles väldigt primärt. Fadersbegreppet tillhör Israels folk. Men med Jesus förändras bilden radikalt. För Jesus säger, ja det är ju naturligtvis så, men Gud är också allas fader. Så här ska ni be. Vår far, du som är i himmelen. Och det är en uppmaning till alla efterföljare. I Jesu undervisning blir fadern också fader för oss alla som följer honom. Eftersom fadern är Jesu fader. När vi tillhör Kristus tillhör vi också fadern. Så vi har en personlig relation med fadern genom Jesus. Trots att det egentligen känns omöjligt. Men Bibelns undervisning om den närvarande guden, den lär oss att vi faktiskt har en möjlighet att göra personlig erfarenhet av Guds liv, av Guds närvaro i våra egna liv. Vi byter bild, eller lägger till här snarare. Det faktum att Gud är närvarande i allt innebär att tro också kan bli en erfarenhet för oss. För santhållandet kan bli en personlig relation. Du och jag kan göra en egen erfarenhet av Gud i våra liv. Jag har alltid Herren inför mig. Det är en stark text som David ligger bakom, om jag nu minns rätt här. Jag vet inte, nu har jag bladdrat bort mina papper här, förstår man ju. Jag har alltid Herren inför mig. Jag vet att det är David som har skrivit det. När han står vid min sida vacklar jag inte. Tron som erfarenhet är en ljuvlig sak. Och då kan vi dra slutsatsen att vi behöver båda, och det är en märklig iakttagelse. Upphöjdhet utan närvaro skulle göra Gud tyrannisk. Tänk tanken. En upphöjd Gud som inte bryr sig skulle vara tyrannisk. En närvarande Gud som inte är upphöjd skulle vara inkompetent som Gud. För då skulle guden vara en människa. Det innebär, det här får man tänka på några gånger kanske. Men det innebär att båda aspekterna behövs för att vi ska kunna presentera den bibliska gudsbilden. Vi tror på Gud Fader allsmäktig. Gud är både upphöjd och närvarande. Och det här blir ju då väldigt personligt. David ber i psalm 19, ta i nåd emot mina ord, mitt hjärtas bön till dig, Herre min klippa. min hjälpare. Och det jag vill säga då på den här punkten nu till oss alla som tröst och uppmuntran, det är att Gud är på vår sida. Denne mäktige Gud som ryms i den här stora bekännelsen, i vår trosbekännelse, är faktiskt här närvarande. Och vi kan läsa mycket om det i Bibeln, genom sin ande, genom vad Jesus har gjort. Han vill oss väl och är på vår sida. Så när vi misströstar, då stärker Gud oss. När vi vacklar, så får vi stöd av Gud. Och när vi upplever till och med att vi faller, så blir vi omhändertagna och upprättade av Gud. För han är med oss, han är här, han är mitt ibland oss, han finns i sin skapelse. Och jag vill hälsa min fjärde gäst välkommen. Det är Eva Hylander. Eva Hylander är en kvinna som sedan födelsen på grund av genetiska skäl har en sjukdom som ger henne konstant svår smärta i kroppen. Hon älskar Gud. Hon har ett oerhört tungt liv med konstant mycket svår smärta. Hon har skrivit två böcker. Och jag ska visa er vad hon har i sina böcker. Det är både text och bild. Och här kommer den första som jag vill ge er. Vi gör så här. Eva Hylander målar en sån här bild. Och hon gör det med hjälp av i det här fallet kaffe. För hon kan inte använda färg. Den finns i boken Svag men ändå stark. Den är utgiven på Argument förlag 2017. Jag rekommenderar boken starkt. Och jag läser hennes kommentar till den bild som du nu ser på väggen. Och jag säger detta också eftersom du som lyssnar inte har möjlighet att se detta. Det är klossar staplade på varandra men de håller på att falla. Det här är ett självporträtt. Ett vingligt klosstorn. Jag kan rasa när som helst. Min första stora krasch kom för 13 år sedan. Jag var mestadels liggande i över ett år med skärande smärtor. Vi hade två barn, 7 och 4 år och 1 i magen. Snart föddes vår bebis men jag kunde fortfarande inte gå och inte ens lyfta den lilla. Jag som var en ambitiös och engagerad mamma, lärare och ledare kunde inte göra något alls trots att jag ville och borde. Jag blev arg på Gud. För slöseriet med att ha mig liggande. Jag kände mig så onödig. Om jag inte kan och inte orkar, vem är jag då? Först 11 år senare kunde jag svara på den frågan. Innan vi läser och ser hennes svar vill jag backa. Vi backar här nu till detta. Summeringen av undervisningen, predikan den här dagen är att Gud är tillvarons dynamiska konstant. Det där tål att tänka på som formulering, men det är faktiskt rubriken på min predikan. Gud är tillvarons dynamiska konstant. Det känns som en motsägelse, men det är inte det om man tänker lite djupare. Man ska inte dissa det man inte förstår allt för tidigt. Gud är tillvarons dynamiska konstant. Och David igen, lovad vare han min klippa och upphöjd min Gud, min räddare. Han är både den upphöjde klippan och den närvarande räddaren. Detta beskriver Eva Hylander på följande sätt. Vi går fram två stycken till denna. Tack. Betrakta den här bilden som är ett kors med en fallande stapel inuti. Jag tystnar ett ögonblick. Eva Hylander skrev, först 11 år senare kunde jag svara på den frågan. Här kommer svaret. Och bilden är målad med kaffe. Det här klostornet kan inte rasa. Gud är stabil. Tillsammans med Gud är jag fortfarande instabil, men Gud håller mig uppe. Då kan jag vara stark fast jag är svag. Jag upptäckte plötsligt orden i överlåtelsebönen av Margareta Melin som vi bad varje söndag i kyrkan. Du som ville mitt liv och har skapat mig efter din vilja. Allt i mig känner du och omsluter med ömhet. Det svaga lika väl som det starka, det sjuka lika väl som det friska. Jag prisar din vishet, du som tar till dig det svaga och skadade och lägger din skatt i bräckliga lerkärl. Gud tänker och värderar annorlunda. Inför Gud behöver jag inte vara stark. Jag är Guds avbild, precis som jag är. Och Gud omsluter mig på alla sidor. Så har hon skrivit en dikt på temat. Och jag tar mig friheten att läsa också den dikten. Kanske kan du ta till dig detta. Nu går vi in i den egna privata sfären. Gud är med dig. Gud är med mig. Lyssna på Eva Hylanders eftertänksamma kommentar till tanken på omslutande. Vi är alltså inne i avslutningen av gudstjänsten. Gud, du omsluter mig på alla sidor. På mina svaga sidor. På mina starka sidor. På mina sjuka sidor. På mina friska sidor. Gud, du omsluter mig på alla sidor. På mina onda och mina goda sidor. På mina gömda och mina öppna sidor. På mina fattiga och mina rika sidor. På mina tunga och mina lätta sidor. Gud, du omsluter mig på alla sidor. På mina ledsna och mina glada sidor. På mina passiva och mina aktiva sidor. På mina kantiga och mina runda sidor. På mina rädda och mina modiga sidor. På mina oroliga och mina trygga sidor. Mina känsliga och mina tåliga sidor. På mina misslyckade och mina lyckade sidor. På mina annorlunda och mina normala sidor. På mina tvärsäkra sidor och mina tveksamma sidor. På mina bortstötande och mina uppskattade sidor. På mina uppgivna och mina hoppfulla sidor. På mina ensamma och mina sociala sidor. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Du vill gå med mig. Jag tar din hand och följer dig med alla mina sidor. Vi sjunger tillsammans. Du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand. Du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand.
Vi sjunger den en gång till. Sjung gärna i stämmor.
Ja, vi tror på Gud allsmäktig, himmelens och jordens skapare, han som är vår far. Vi är trygga i en fast klippa som består för evigt. Och vi är trygga i en närvaro som består för evigt. Jag tycker att vi ska sjunga ytterligare ett par sånger som ger oss möjlighet att bara uttrycka det här. Vi är verkligen inne i avslutningen nu. Vi ska sjunga Herren, Herren är Gud. Den kan vi. Och när vi har gjort det ska vi sjunga Så stor är vår Gud. Och jag vill be en bön innan vi lägger upp de här texterna och sjunger tillsammans. Herre, du ser våra tankar, våra känslor och vår livssituation. Nu ber vi, du som har nyckeln till varje hjärta, öppna, hjälp oss Herre att ta in det stora, långt borta liggande, mäktiga och det nära, varma. Hjälp oss att ta emot din storhet och din närhet i samma andetag. Och Herre, hjälp oss nu när vi lovsjunger dig. Gå in i våra liv. Vi vet att när vi sjunger ära till dig, när vi gör musik till dig, när vi uttrycker lovprisning till dig, då händer det saker i våra liv, i vår gemenskap och i våra liv. Och nu, Herre, gör vi det. Nu gör vi det. Nu ärar vi dig. Herre, Herre, himmelens och jordens skapare, den allsmäktige som också är vår far. Amen.